Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den första söndagen efter 13 dagen. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen Kolosser, det första kapitlet och från den 15:e versen. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen, han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen.
Ditt ord är sanning.
Amen. När jag samtalade för en tid sedan med en person så tyckte vederbörande att jag uppehåller mig för mycket med att tala om Jesus och frälsningen. Detta var ju ingen icke-kristen person utan en högst troende och from människa. Men, sa han, eller hon, det där är ju bara mjölkföda. Man måste gå vidare till större och viktigare saker. Hur man ska leva, hur man ska vara. Eller som en annan uttryckte det, det där om Jesus, det är ju bara på söndagsskolenivå. Man måste gå vidare och tala om andliga nådegåvor, om helande, om andedop och andlig kraft. Ja, jag ser att en del skrattar, ni kanske har hört det där förut. Och nu vill jag ju klargöra att vi verkligen undervisar om Bibelns alla läror. Förkunnar allt Guds rådslut, allt som står i Bibeln, inklusive vad den lär om kristet liv, om nådegåvor och allt som har med andens verk att göra. Men vi återkommer alltid till att tala om vem Jesus är. Vad han har gjort. Vi gör det. Det är centrum för vår förkunnelse. Vi pratar mycket om det. Och nu är det ju viktigt att granska vad dessa som vill att vi ska prata om andra saker. Vad de verkligen undervisar om. För det visar sig tyvärr allt för ofta att deras undervisning om Jesus ofta bara är en liten parentes som man snabbt skyndar förbi och så snabbt drunknar i klyschor om smörjelse, om manifestationer, om kraftgärningar. Och på samma sätt är det när romkatolikerna predikar. Den romerska kyrkan kan också tala om Jesus. Men så skyndar man vidare för att tala om hur man ska lyda, vad man ska göra och hur en kristen ska leva. Hur ser deras universum ut? Hur ser deras teologi ut? Är Jesus bara en liten byggsten i ett bygge? Är Jesus för dem bara en liten bit i ett pussel? För muslimerna vet vi ju, är Jesus bara en profet i raden av profeter. Och för Jehovas vittnen så är Jesus bara den högste ängeln som kan kallas för Guds son. Men inte mer. Vi vet ju att alla kristna samfund säger att Jesus är Gud. Och därför så kallar man ju de kristna för kristna. Det vill säga efterföljare till Kristus. Att vara kristen, det är att vara en efterföljare till Kristus. Men borde det då inte märkas i vad man predikar? Det var en inledning. Kolosse. Det var en stad i Frygien som motsvarar nuvarande västra Turkiet. Staden förstördes av en jordbävning år 61. Men det var inte Paulus som hade grundat församlingen som han skriver till. Men han talar ändå om till församlingen och han nämner också församlingens präst Epafras, som också tjänade församlingarna i Laodicea och Hierapolis. den här Epafras, han verkar ju ha blivit medfånge med Paulus i Rom under hans fångenskap. Och brevet till församlingen innehåller varningar för falska läror. Och man har ju funderat på de här varningarna för de här falska lärarna som står i Kolosserbrevet. Vad det egentligen handlar om? Handlar det om judiska villfarelser? Eller handlar det om gnostiska villfarelser? Vi vet att i detta område av Frygien så hade ett stort antal judar deporterats ifrån Babylon och Mesopotamien under kung Antiochus den stores tid, ungefär 200 år före Kristus. Så det fanns mycket judar här. Och brevet tar ju också upp judiska bruk som omskärelsen och sabbaten. Men mycket i texten i Kolosserbrevet tar upp tankar som anknyter till gnostikernas språk. Men så tänkte man i början på 1900-talet när man studerade Kolosserbrevet och de här tankarna kom upp att nej, det kan nog inte vara gnostikerna. För oss tänkte man att ja, men gnostikerna, de träder upp som en sekt kanske först under andra århundradet. Men år 1945 så grävde man fram en bosättning i Nag Hammadi i Egypten. Och då hittar man en stor mängd gnostiska skrifter. Och där fanns bland annat Thomas evangeliet. Och den här skriften som man hittade i Nag Hammadi, avskriften av Thomas evangeliet, den är i sin tur en avskrift av en avskrift och så vidare, som man daterar tillbaks till det första århundradet. Så vi ser att gnosticismen är väldigt tidig. Den finns väldigt tidigt. Och Kolosse i Frygien var ju präglad av grekisk religion och grekisk filosofi. Och vi vet ju att gnosticismen är ju inspirerad av grekisk filosofi. Aposteln talar alltså till en församling i en stad präglad av religionsblandning. En blandning av judisk tro och en blandning av grekisk religion, gnosticism. Och att församlingen också bestod av hedningar, det ser vi av att han talar om att de tidigare hade varit främmande för Gud, att man hade dyrkat avgudar. Ordet gnosticism, vad betyder det för någonting då? Jo, det kommer ju från grekiskans gnosis, som betyder vishet. Och aposteln, han använder det här begreppet, gnosis, flera gånger i sitt brev. Men han använder det för att förklara vad sann vishet är, sann gnosis är för någonting. Gnostikerna, de menar att det viktiga i förkunnelsen, det var inte förkunnelsen av frälsningen av nåd. Det var inte det viktiga. Det viktiga var inte att befria sig från syndaskulden. Det är inte att vara rättfärdig inför Gud, enligt gnostikerna. Det viktiga enligt dem, det var att få vishet, att få gnosis. Och den kunskapen, eller den visheten, var en hemlig kunskap som bara några få utvalda kunde besitta. Man menar att det osynliga, andliga, det var gott, men det synliga, det materiella, det var ont. Och därför så blev man antingen asketer, som de här i Kolossen, de var asketer, som självplågande människor. Eller så blir man hedonister, man hängav sig åt lustar. För att det synliga ändå inte var så betydelsefullt. Det är en mysteriereligion där Kristus också infogades i detta system. Kristus finns med i gnosticismen. Men han är den högsta av änglarna. Ja, han är den högste eonen. Han är en utstrålning eller en emanation av Gud, säger man. Och mot dessa tankar vänder sig aposteln. Ja, säger han, evangeliet är en hemlighet. Men inte en hemlighet i meningen att den är så att säga avsedd bara för de kloka, de visa, de upplysta. Utan det är en hemlighet i meningen att den är helt obegriplig för de kloka och visa. För de som menar att de kan utansaka Gud med sina förstånd. Men evangeliets hemlighet, eller mysterion som det heter på grekiska, det är någonting som Kristus har överlämnat till de troende, till kyrkan eller till församlingen, för att det ska predikas för alla, eftersom Gud vill allas frälsning. Församlingens eller kyrkans tjänare har jag blivit, skriver aposteln, i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som genom tider och släktled varit dold, men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Alltså inte bara för vissa, utan en kunskap för alla. Kunskapen är inte bara vissa andliga övningar eller principer, inte böner, ritualer eller mänsklig filosofi. Aposteln vid församlingen i Kolosse, som han skriver, ska bli undervisade i kärlek och styrka i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda, i honom. Detta säger jag för att ingen ska bedra genom bestickande ord. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande, så är jag hos er i anden och glädjer mig när jag ser ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelsen. Gnostikerna, de skröt med imponerande tankebyggen, komplicerade vishetsläror, mystiska insikter. De ville inkludera Kristus i sitt kosmologiska system som en del i systemet. Men, menar de, så fanns det mycket mer. Det fanns så mycket insikter att hämta bortom barnaläran, bortom den nakna enkla evangeliet om det karga träkorset och den tomma graven. I gnostikernas tankevärld så formulerade man sig som att det fanns en manlig och kvinnlig princip som tillsammans, ur dem tillsammans, så emanerade det olika eoner i olika hierarkier, och dessa system kallade man för heroma eller fullheten. Fullheten. Och aposteln, han varnar för alla sådana öronkittlande tankar i sitt brev till församlingen i Kolosse. Han skriver: se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet. Och här använder han uttrycket pleroma, fullhet, i kroppslig gestalt. I honom. Kristus är inte, som gnostikerna sa, en del i hierarkin av andevarelser. Han är, skriver aposteln, huvudet över alla makter och väldigheter. Och i dagens text läser vi: han är den osynlige gudens avbild, förstfödd för allt skapat. Ty i honom skapades allt, i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradummen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Aposteln hade som jude fått lära sig att tabernaklet var en utstrålning av Guds härlighet. En återspegling var templet av Guds härlighet. Nu visste Paulus att om man skulle se den osynliga guden, då skulle man se på Kristus. Allt handlar om honom. Allt är till genom honom och till honom. Filippus hade sagt till Jesus: Herre, låt oss få se Fadern. Så räcker det för oss. Och Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Vill man lära känna Gud, så ska man alltså se på Kristus, han som är Gud, som blivit människa. Idag firar vi den första söndagen efter 13 dagen, eller epifania, som man firade i den gamla kyrkan. Epifania betyder uppenbarelse. Epifania söndagarna, de handlar om hur Gud på olika sätt uppenbarar sin härlighet. Idag förklarar aposteln att all härlighet finns uppenbarad i Kristus, Guds son. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Så biblisk förkunnelse är alltså Kristus centrerad. Den gnostiska rörelsen, vet vi, den fördömdes av kyrkan. Men precis som fariseismen och saduceismen tog sig nya former inom kristenheten, så finns också den gnostiska frestelsen, kan man säga, kvar också inom kristenheten. Den gnostiska frestelsen. Jag får ibland brev, som jag nämnde här, och kontakt med välmenande kristna som kanske har läst mina predikningar eller bloggar eller hört någonting. Och de kan resonera ungefär som jag nämnde: du pratar för mycket om Jesus, det där är bara söndagsskolundervisning. Du måste gå vidare till djupare sanningar och större insikter. Man ska inte bara prata om nåden. Det finns så mycket andliga krafter att hämta ut. Andliga nåde går att växa i. Det är viktigt att be för att den himmelska världens krafter ska förlösas. Du måste låta smörjelsen komma över ditt liv. Och så vidare, och så vidare. Men aposteln tillbakavisar att det skulle finnas någonting utanför det enkla evangeliet om Kristus som är större och märkvärdigare. Att vi som berömmer oss av Kristus och honom som korsfäst bara skulle ha en del. Men att de här karismatikerna, eller vad det nu är, att de skulle ha helheten. Han säger idag: Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Hela fullheten. I honom, säger aposteln i Kolosserbrevet 2:3, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. I honom. Och den romerska kyrkan har ju samma strävan efter någonting mer, efter någonting annat. Man säger inte att man alltid ska gå direkt till Kristus, utan man säger att det kan vara lämpligt att ta omvägen via Maria eller helgonen. Ja, man vänder sig till och med till änglarna med bön och förbön. De romerska katolikerna har inte tagit bort Kristus ur sin teologi. Men så snart man sätter någonting bredvid evangeliet, så leder det bort från Kristus. Och så var det med gnostikerna. Visst, Kristus fanns med där. Men så upphöjde man också änglar och makter och krafter på ett sätt som degraderade Kristus till en av många. Till en del i en helhet. Mot detta säger aposteln till församlingen i Kolosse: låt er inte fråndrömmas segerkransen av något som ger sig hän åt ödmjukhet och går upp i syner av änglarnas tillbedjan, och som utan orsak är upplåst i sitt köttsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Nej, vi som är kristna ska hålla oss till det enkla evangeliet om den korsfäste och uppståndne Kristus. Precis som aposteln säger i sitt första brev till församlingen i Korint, andra kapitlet och från den första versen. När jag kom till er bröder, så var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och när församlingen i Galatien skröt om sin laglydnad och om att man hade fått anden ändå, så svarar Paulus: ni dåraktiga galater, vem har förräxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta, tog ni emot anden genom att hålla lagen? Eller genom att lyssna i tro? Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen? Eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Vi ska inte heller, som vi nämnde, imponeras av de här anspråken på anden och andliga nådegåvor som någonting som är steg nummer två. För andliga nådegåvor och anden kommer inte genom att man pratar om anden. Ni måste undervisa mer om anden. Står det så i någon text i Nya Testamentet? Nej. Att man skulle få mer andliga nådegåvor om man undervisade mer om anden. Står det så? Nej. Paulus säger att församlingen i Korint har blivit rika på allt i fråga om tal och all insikt. Och förklarar i nästa vers: eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Så när vi påminner varandra om att allt är skapat genom honom och till honom, Kristus. När vi sätter Kristus i centrum för vår förkunnelse, vår verksamhet, våra dagliga andakter, våra samtal, det är då det andliga livet blomstrar. Det är då anden ger frukt. Det handlar alltså om att tala om vem Kristus är. Att han är sann Gud och sann människa, född av jungfrun. Men det handlar också om att tala om vad han har gjort. Som aposteln gör i de två verserna före dagens text. När han skriver: han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Kolosserbrevet 1, vers 13-14. Det är det glada budskapet, evangeliet. Det är det som är själva hjärtat i vår tro. Budskapet att Gud är nådig för Kristi skull. Att vi som var under mörkrets välde, vi har genom Kristus förts in i Guds älskade sons rike. Vi är friköpta från alla våra synder och all vår skuld genom att Jesus dog i vårt ställe på korset. Därför har vi förlåtelse för våra synder. Vilket underbart budskap. Gud älskar oss. Gud är en förlåtande Gud. Och denna nåd har han räckt till oss genom sin son Jesus Kristus. Och var och en som tror det har förts in i Guds älskade sons rike. Den religiösa människan, den lagreligiösa människan eller den gnostiska människan söker efter ett andligt ljus. Och det religiösa svaret är att få detta ljus genom vishet, genom andligt navelskåderi, genom timmar av tungotal genom meditation, genom laggärningar, genom vishetsläror, genom andliga principer som man ska praktisera, genom uppenbarelser, genom andliga övningar. Vi vill peka på ett annat ljus. Det sanna ljuset som skriften talar om. Andra Korintierbrevet 4, vers 5 och 6. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det är därifrån ljuset kommer, ifrån Jesus Kristus. Låt oss därför påminna varandra om det enda som är värt att tala om för att få andlig frid och andligt ljus. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, förlåt oss för att våra blickar ibland faller åt sidan på sånt som inte är väsentligt. Men tack för att du idag har påmint oss om centrum för vår tro, det viktigaste, hjärtat, Jesus Kristus, vår korsfäste och uppståndne frälsare. Och tack för att vishetens och kunskapens alla skatter är dolda i honom. Och att vi får del av detta evangelium genom tron. Bevar oss i ditt evangelium till livets slut. Amen.